6. Ett möte i salen. Magla och Charlita var ute, så denna morgon hade Romanda det bruna lappade tältet för sig själv. Det gav ett välsignat tillfälle att läsa, även om de båda omaka mässingslamporna på det lilla bordet gav ifrån sig en svag men obehaglig lukt av härsken olja. Sådana saker fick man stå ut med numera. Vissa kanske skulle anse att lågan, svärdet och hjärtat inte passade sig för en bildad kvinna i hennes ställning. Som flicka i Bortre Märding hade hon blivit förbjuden att läsa sådana böcker. Men det var behagligt som omväxling till torra historietexter och förfärliga rapporter om mat som ruttnade. Hon hade sett en oxsida hållas lika färsk som slaktdagen i månader. Men nu svek bevaringsvävarna en efter en. En del hade börjat muttra att det måste finnas en brist i Egwens skapelse. Men det var bara tomt pladder. Om en väv fungerade en gång så fungerade den alltid. Så länge den var riktigt gjord. Såvida inte det fanns någonting som störde väven. Och Egwens nya vävar fungerade alltid så som hon sa. Det fick hon erkänna. Och hur mycket de än försökte, och de hade verkligen försökt, så hade ingen lyckats spåra någon störning. Det var som om själva Seider börjat sina. Det var otänkbart och ofrånkomligt. Det värsta var att ingen kunde komma på någonting att göra. Hon kunde det sannoliken inte. Ett kort mellanspel i form av berättelser om romantik och äventyr var absolut att föredra framför att begrunda ganglös kunskap och att det som till sin själva natur var outsinligt börjat sina. Novisen som städade tältet hade vett nog att inte kommentera hennes läsning eller titta mer än en gång på bokens träpärmar. Bodwin Cawthon såg riktigt bra ut, men var trots det en intelligent flicka, även om hon hade något av sin bror i anletsdragen och betydligt mer av honom i huvudet än hon ville erkänna. Hon hade säkerligen redan anträtt vägen mot gröna Aja. Eller kanske blå. Flickan ville uppleva äventyr, inte bara läsa om dem. Som om en ACDs liv inte förde med sig fler äventyr än man behövde utan att man måste söka efter dem. Romander kände ingen sorg över flickans val. De gula skulle ha mycket att välja mellan bland mer lämpade noviser. Att ta in någon av de äldre kvinnorna kunde förstås inte komma på tal. Men det återstod ändå många. Hon försökte koncentrera sig på texten. Hon tyckte verkligen om historien om Birgitte och Gaedel Kane. Tältet var inte särskilt stort och allt annat än rymligt. Det innehöll 3 hårda tältdukssängar som inte blev särskilt mycket mjukare av de tunna madrasserna. Stoppade med knölig ull. 3 pinnstolar som uppenbarligen var snickrade av 3 olika personer. En ranglig kommod med en sprucken spegel och en naggad blå kanna som stod i det vita handfatet. Ett bord med en liten träkloss under ett av benen för att det skulle stå stadigt. Och slutligen några mässingsbeslagna kistor till kläder, sängkläder och privata tillhörigheter. Som företrädare kunde hon ha fått utrymmet för sig själv. Men hon ville gärna hålla ett ordentligt öga på Magla och Salita. Det faktum att de också företrädde gula Aja var inte skäl nog att lita helt på dem. Magla skulle vara hennes bundsförvant i salen, men gick ändå alldeles för ofta sin egen väg. Och Salita gjorde sällan annat. Inte desto mindre var det obekvämt, och inte bara för att det var så trångt. Bodwin hade mycket att göra, framförallt att lägga undan de klänningar och tofflor som Charlita strödde omkring sig på de trådslitna mattorna efter att ha förkastat dem. Den kvinnan var så fåfäng att hon kunnat vara grön. Hon gick igenom hela sin garderob varenda morgon. Förmodligen trodde hon att Romanda skulle låta sin kammarjungfru städa. Det verkade alltid som om hon trodde att Almira var i hennes tjänst, lika mycket som i Romandas. Men Almira hade tjänat Romanda i många år innan hon pensionerades. För att inte tala om att hon hjälpt sin matmor fly från Bortre Madding efter ett smärre missförstånd en kort tid senare. Romanda kunde omöjligen begära att Almira skulle passa upp på en annan syster också. Hon stirrade ner på boksidorna utan att se ett enda ord. Varför i ljusets namn hade Magla insisterat på att ta in Salita i salen när de var kvar i Salidar? Sanningen att säga hade Magla framkastat åtskilliga namn. Det ena mer befängt än det andra. Men bestämt sig för Salita när hon kommit fram till att den fylliga tairenskan hade störst utsikter att få en stol i salen. Själv hade Romanda lagt sitt ord för Dagdara, som var betydligt bättre lämpad som kandidat. Förutom att Romanda förmodligen utan större svårigheter skulle kunna få över henne på sin sida. Men då hade hon själv bara varit påtänkt för en stol medan Magla redan hade en. Det vägde tungt, trots att Romanda tidigare hade suttit i salen längre än någon annan i mannaminne. Det som inte kunde botas fick man tåla. Nisao kom hukande in i tältet, samtidigt som Saidars ljus slocknade runt henne. Det korta ögonblicket innan öppningsfliken föll ner igen syntes Sarin, hennes skallige stubbe till väktare, utanför. Han hade ena handen på svärdsfästet och spanade efter faror. Kan jag få tala med dig i enrum? Frågade den ytterst småväxta systern. Hon var så kort att till och med Sarin såg greslig ut bredvid henne och fick alltid Romanda att tänka på en storögd sparv. Däremot var hennes intelligens och observationsförmåga allt annat än liten. Hon hade varit ett självklart val till det råd som ajarna hade utsett för att hålla ett öga på Egwen. Och det var sannligen inte hennes fel om nämnda råd inte förmådde påverka kvinnan särskilt mycket, om alls. Naturligtvis, Nisao. Romanda stängde obesvärat boken och lyfte lite på baken så att hon kunde stoppa in boken under stolens gulfransade dyna. Det gick inte an att folk började prata om att hon läste sånt. Det måste nästan vara dags för din nästa lektion, Bodoin. Du vill väl inte komma för sent?
Åh nej, ej se det. Då skulle Sharina bli väldigt upprörd.
Novisen neg djupt med utbredda kjolar och pilade ut från tältet. Romandas läppar smalnade. Sharina skulle bli arg. Den kvinnan var sinnebilden för allt som var fel med att låta kvinnor som var mer än 18 år gamla bli noviser. Hennes potential var fullständigt otrolig, men det hade inte med saken att göra. Sharina Merloy var en söndrande kraft. Men hur skulle de bli av med henne? Henne och alla de andra kvinnorna som egentligen var för gamla för att bli inskrivna i novisboken. Möjligheten att avhysa en kvinna sedan hon väl var inskriven var synnerligen begränsade. Dessvärre hade man under årens lopp upptäckt att ett flertal kvinnor hade ljugit om sin ålder för att komma in i tornet. I de flesta fall hade det bara handlat om ett par år, men genom att låta dem stanna hade man skapat prejudikat. Och ett annat värre sådant hade Egwen Alvear skapat. Det måste finnas något sätt att kringgå det. Får jag se till att ingen hör oss? Frågade Nisao. Om du så vill. Har du fått veta någonting om förhandlingarna? Trots tillfångatagandet av Egwen hade underhandlingarna fortsatt i paviljongen vid brofästet i Dairain. Eller i varje fall skenbara underhandlingar. Egentligen var det bara en fars. En envishetens pantomim. Och likväl var det viktigt att hålla förhandlingarna under noggrann uppsikt. Marilyn hade själv snappat åt sig huvuddelen av uppgiften genom att hävda Grå Ayas företräde i sådana frågor. Men Magla lyckades allt som oftast hitta sätt att slingra sig in, liksom Saroya, Takima och Faisal. Värre än det faktum att ingen av dem tycktes tro någon av de andra om att kunna ha hand om förhandlingarna, eller någonting annat heller för den delen, var att ibland verkade som om alla fem förde Elaidas talan. Fast det kanske inte nödvändigtvis bara var av ondo. De vägrade vika sig för kvinnans befängda krav på att Blå Aya skulle upplösas och yrkade, om än inte med till närmelsevis mycket kraft, på att Elaida skulle avgå. Men om hon, och Lilaine, måste hon tyvärr tillägga, inte gjutit nytt mod i dem, då och då skulle de mycket väl ha kunnat vika sig för några andra av Elaidas förhatliga villkor. Ljus, ibland verkade det som om de helt hade glömt bort varför de marscherat till Tarvalon. Häll upp te åt oss, fortsatte hon, och gjorde en gest mot den målade träbrickan som stod på två staplade kistor. På brickan fanns en silverkanna och flera buckliga tändmuggar. Och berätta vad du har hört. Saidas glöd omvärvde Nisao och den korta stunden tog henne att skydda tältet mot avlyssning och knyta åt väven. Jag vet ingenting om förhandlingarna, sa hon och fyllde två av muggarna. Jag vill be dig att tala med Lilaine. Romanda tog emot koppen som Nisao räckte henne och drack långsamt från den för att få tid att tänka. Det här teet hade i varje fall inte blivit dåligt. Lilaine? Vad kunde det finnas som hade med Lilaine att göra och krävde skydd mot avlyssning? Nåväl, allt som kunde förbättra hennes position jämt emot den andra kvinnan skulle vara bra. Den sista tiden hade Lilaine verkat alldeles för belåten för att det skulle kännas riktigt behagligt. Hon makade på sig på stolstynan. Angående vad? Varför talar du inte med henne själv? Vi har inte fallit lika lågt som Vita tornet under Elaida. Jag har talat med henne. Eller rättare sagt, hon har talat med mig. Och det utan att skräda orden. Nisao satte sig ned och ställde ifrån sig muggen på bordet medan hon ordnade sin gulslitsade kjol med överdriven noggrannhet. Hon hade en liten rynka mellan ögonbrynen. Det verkade som om hon också försökte vinna tid. Lilaine krävde att jag skulle sluta ställa frågor om Anaya och Kairan, sa hon till sist. Enligt henne är morden Blå Ayas angelägenhet. Romanda fnös och skruvade på sig igen. Bokens träpärmar var hårda och hörnen stack henne i hullet. Det är ju rena dumheterna. Men varför ställde du frågor? Jag kan inte påminna mig att du varit nyfiken i sådana sammanhang. Den andra kvinnan förde muggen till läpparna, men om hon drack var det sannoliken inte mycket. Sen sänkte hon muggen och sträckte på sig så att hon såg ut att växa sig längre där hon satt. En sparv som förvandlades till en hök. Därför att modern befallde mig att göra det. Det krävdes en kraftansträngning för att Romandas ögonbryn inte skulle skjuta i höjden. Så. I början hade hon haft samma skäl att godta Egwen som hon misstänkt att alla de andra företrädarna haft. Definitivt Lilaine. Så snart hon insett att hon inte själv kunde få stålan och staven. En foglig ung flicka skulle bli som en marionettdocka i salens händer. Och Romanda hade varit fast besluten att vara den som drog i trådarna. Senare hade det visat sig att den verkliga marionettspelaren var Joanne. Och då var det redan omöjligt att stoppa henne utan att göra uppror mot den andra Amelintronande. Vilket utan tvekan skulle ha varit dödsstöten för revolten mot Elaida. Hon hoppades verkligen att Lilaine skurit tänder åtminstone hälften så mycket som hon själv över detta. Nu var Egwen i Elaidas händer. men hade under flera möten förblivit sval, samlad och bestämd vad gällde det fortsatta handlandet, både för egen del och för systrarnas utanför Herr Verlons murar. Romanda kunde inte låta bli att känna en motvillig respekt för flickan. Mycket motvillig, men hon kunde inte förneka den. Fastheten måste ha varit Egwens egen. Salen höll hårt i drömtier angrilerna. Och även om ingen kunnat hitta den som Lini lånat före den ödesdigra natten, så hade hon och Joanne mer eller mindre varit på väg att flyga på varandra. Joanne kunde omöjligen ha tagit sig in i Tel Aran Riord i London för att tala om för Egwen vad hon skulle säga. Var det möjligt att Nisao hade kommit fram till samma slutsats som Egwen utan att ha sett henne i den osedda världen? Rådet som utsätts för att iaktta Egwen hade varit mycket nära henne. Räcker det som skäl för dig, Nisao? Hon kunde knappast ta bort boken igen utan att den andra kvinnan märkte någonting och skruvade på sig igen, men det gick inte att sitta bekvämt med den under sig. Om det fortsatte så här skulle hon få blåmärken. Nisao vred sin tändmugg på bordsskivan, men hon tittade fortfarande inte bort. Det är mitt främsta skäl. I början trodde jag att hon skulle sluta som din bandhund, eller Lee Lanes. Senare, när det var uppenbart att hon hade jäckat er båda, trodde jag att det var Joanne som höll i kopplet. Men det visade sig snart vara fel. Jag är övertygad om att Joanne har varit hennes lärare och dessutom rådgivare och kanske vän. Men jag har sett Egwen huta åt henne. Ingen har satt koppel på Egwen Alvear. Hon är intelligent, observant, läraktig och flink. Hon kan komma att bli en av de stora Amerlinerna. Den fågelliknande systern gav plötsligt till ett kort skratt. Inser du att hon kommer att bli den Amerlin-tronande som suttit längst i historien? Ingen kommer att leva så länge att de kan överträffa henne, såvida hon inte väljer att avgå i förtid. Sen fanade hennes leende och förbyttes i allvar och kanske oro. Det berodde dock inte på att hon varit nära att bryta mot sederna. Nisao höll god min men hade någonting spänt i blicken. Om vi lyckas avsätta Elaida först, det vill säga. Att få sina egna tankar kastade tillbaka på sig, med rättelser dessutom, var besvärande. En av de stora Amerlinerna. Nåja, det skulle ta många år innan man kunde se hur det gick med den saken. Men oavsett om Egwen lyckades med denna osannolika bedrift eller ej, skulle hon finna att salen var betydligt mindre medgörlig när hon väl förlorat den makt som kriget gav henne. Respekt var en sak, att bli knähund en helt annan. Hon låtsades rätta till sin klargula kjol för att kunna resa sig från stolen, drog ut boken under kudden när hon satte sig igen och försökte släppa ner den på golvet utan att det märktes. Den slog i mattan med en duns och det ryckte till in i Saos ögonbryn. Romanda ignorerade det och föste in boken under bordet med foten. Det kommer vi att göra. Hon uttalade orden med större tillförsikt än hon kände. De besynnerliga förhandlingarna och Egwens fortsatta fångenskap gjorde henne betänksam. Trots flickans påstående att hon kunde undergräva Elaida inifrån tornet. Fast samtidigt verkade andra redan ha gjort halva arbetet, om hennes rapporter om situationen stämde. Nåväl, Romanda trodde, eftersom hon måste tro. Hon tänkte sannoliken inte leva avskuren från sin Aya och behöva utföra botgöring tills Elaida ansåg att hon var mogen att återigen bli fullvärdig Aes Sedai. Och än mindre tänkte hon godta Elaida Irorians som den Amerlin-tronande. Hellre Lee Lane i så fall, och ett av de skäl hon själv haft för att ge Egwen titeln hade varit att hålla stålan och staven utom räckhåll för Lilaines händer. Utan tvivel hade Lilaine tänkt samma sak om henne. Och jag ska upplysa Lilaine i synnerligen klara ordalag om att du har rätt att ställa vilka frågor du vill. Vi måste lösa morden. Och mordet på en syster är alla andra systrars angelägenhet, oavsett vilken aja hon tillhör. Vad har du kommit fram till hittills? Det var kanske inte någon riktigt passande fråga, men en företrädare kunde ta sig vissa friheter. Det hade i varje fall hon alltid ansett. Nisau verkade inte det minsta stött över frågan och svarade utan att tveka. Mycket lite, är jag rädd, sa hon dystert och tittade fundersamt på temuggen. Jag tyckte att det borde finnas någon länk mellan Anaya och Kyren. Något skäl till att just de blivit utvalda. Men det enda jag lyckats ta reda på hittills är att de hade varit goda vänner i många år. Bland de blå kallades de och en annan blå syster, Cabriana McCandless, för de tre, eftersom de stod varandra så nära. Men alla tre var också mycket förtegna av sig. Ingen kan påminna sig om att de pratat om sina egna angelägenheter annat än sinsemellan. I vilket fall som helst tycker jag inte att vänskap verkar vara ett tillräckligt starkt motiv för mord. Jag hoppas att jag kan hitta något skäl till att någon skulle vilja mörda dem. Särskilt en man som kan leda kraften. Men jag erkänner att det hoppet inte är stort. Romanda la pannan i djupa veck. Cabriana McCandless. Hon brydde sig inte mycket om de andra ajarna. Det var bara gula aja som gjorde någon verklig nytta. Och hur skulle någon av de andras intressen kunna mäta sig med viljan att hela? Men namnet fick en liten klocka att ringa i hennes bakhuvud. Varför det? Nå, så småningom skulle hon komma på det. Eller också inte. Det kunde inte vara särskilt viktigt. Även ett litet hopp kan bära överraskande mycket frukt, Nisau. Det är ett gammalt talesätt från Bortre Madding. Och det stämmer. Medan Egwen är borta kan du rapportera det du kommer fram till för mig. Nisau blinkade och en spänd min drog över hennes ansikte. Men oavsett om hon tyckte om att avlägga rapport inför Romanda eller ej, kunde hon inte göra mycket annat än lyda. Hon kunde knappast hävda att Romanda la sig i hennes angelägenheter. Mor kunde inte vara någon enskild systers angelägenhet. Dessutom hade för all del Magla fått igenom sitt befängda val när det gällde den tredje gula företrädaren i salen. Men Romanda hade utan svårighet sett till att platsen som första väverska blev hennes. Hon hade trots allt varit gula Ajas överhuvud innan hon drog sig tillbaka. Och inte ens Magla hade varit villig att sätta sig upp emot henne. Denna ställning medförde betydligt mindre makt än hon skulle ha velat. Men hon kunde i varje fall räkna med lydnad i de flesta sammanhang. I varje fall från de flesta gula systrar, om än inte från sin Ajas företrädare i salen. Just som Nisau knöt upp sin skyddsformel mot avlyssning och lät den lösas upp, kom Fjordrin in i tältet. Hon bar sin sjal över axlarna och utbredd längs armarna för att visa upp den långa fransen, så som nyligen upphöjda systrar ofta gjorde. Den smärta domanskan hade valt bruna aja när Egwen hade gett henne sjalen. Men även om de bruna slutligen hade tagit emot henne hade de inte vetat vad de skulle göra med henne. De hade verkat beredda att i stort sett ignorera henne, vilket var helt fel. Så Romanda hade tagit henne under sina vingars skugga. Fjordrin försökte uppträda som om hon verkligen var ACD, men trots det var hon en vaken, sansad flicka. Hon bredde ut sin bruna yllekjol i en nigning, visserligen liten, men dock en nigning. Hon var väl medveten om att hon egentligen inte hade rätt att bära sjalen förrän hon blivit prövad och hade klarat prövningen. Det skulle ha varit grymt att inte se till att hon förstod det.
Lilaine har kallat salen till samling, sa hon anfått.
Jag lyckades inte ta reda på varför. Jag sprang hit för att berätta det, men ville inte störa medan skyddsformen var uppe. Vilket var helt riktigt gjort, sa Romanda. Nisao, om du ursäktar måste jag se efter vad Lilaine har för sig. Hon plockade upp sin gulfransade sjal från en av klädkisterna, la den över armarna och kontrollerade sitt hår i den spruckna spegeln innan hon vallade ut de andra ur tältet. Inte för att hon egentligen trodde att Nishao skulle ha tittat efter vad det var som hade dunsat i mattan om hon blivit lämnad ensam i tältet. Men det var bäst att inte ta några risker. Elmara skulle stoppa ner boken där den hörde hemma, tillsammans med andra liknande böcker som fanns i kistan med Romandas personliga tillhörigheter. Den kistan hade ett mycket kraftigt lås med bara två nycklar, varav den ena låg i hennes egen bältespung och den andra i Elmaras. Morgonluften var kylig, men våren hade kommit med stormsteg. De mörka molnen som skockades bakom Drakbergets spruckna krön skulle ha med sig regn snarare än snö. Men förhoppningsvis inte till lägret. Många av tälten läckte och gatorna som löpte mellan dem var redan rena gyttjevällingen. Hästkärrorna som kom med förnödenheter skvätte lera med sina höga hjul samtidigt som de körde upp nya hjulspår. De flesta kördes av kvinnor. Ett fåtal av gråhåriga män. Det var ett högst begränsat antal män som hade tillträde till ACD-lägret numera. Trots det omvärvdes nästan alla systrar som hon såg skrida längs de ojämna gångvägarna i trä av sajdarsken och följdes av sina väktare i de fall de hade några. Romanda vägrade att omfamna urkällan när hon gick ut. Någon måste föregå med gott exempel och uppträda på ett passande sätt när alla andra systrar gick som på nålar. Men hon var mycket medveten om att hon saknade dess skydd och om att hon saknade en väktare. Det var gott och väl att stänga ute de flesta män från lägret. Men en mördare skulle knappast bry sig om ett sådant förbud. Framför henne kom Gareth Byrne utridande från en sidogata. Han var en undersättsig man med huvudsakligen grått hår, ett harnesk spänt över en gulbrun rock och en hjälm hängande från sadelknappen. Joanne var med honom. Hon satt och gungade på ett rultigt raggigt sto och såg så ung och söt ut att det nästan var omöjligt att komma ihåg henne som en hårdhudad ärmelintronande med vass tunga. Det var lätt att glömma att hon fortfarande var en ränksmidare av rang. Det var alla blå. Stoet trampade på, men Joanne var nära att ramla av innan Brian sträckte ut handen och stödde henne. I kanten av de blås avdelning, lägrets uppdelning, efterliknade grovt de olika ajarnas avdelningar i tornet, satt han av tillräckligt länge för att hjälpa henne ned. Sen svängde han sig upp i sadeln igen och red bort. Hon stod kvar med stoets tyglar i handen och tittade efter honom. Varför gjorde hon det? Hon putsade mannens stövlar och tvättade hans tvätt. Det var ett fullständigt förkastligt förhållande. De blå borde sätta stopp för det. Och åt domesvalget med allt vad traditioner hette. Hur stark en tradition än må vara, skulle den inte missbrukas på ett sätt som gjorde alla ACDR till åtlöje. Hon vände ryggen mot Joanne och började gå mot paviljongen som tjänstgjorde som deras tornets sal. Hur trevligt det än var att sammanträda i den riktiga salen, för att inte tala om att det var rakt framför näsan på Elaida, så var det inte många systrar som kunde somna när som helst på dygnet. Så paviljongen fick fortsätta att göra tjänst. Hon gled längs gångvägen utan brådska. Ingen skulle få se henne skynda sig för att hörsamma Lilains kallelse. Vad kunde det vara kvinnan ville nu? En gonggong ljöd, förstärkt med kraften så att den hördes tydligt över hela lägret. Ännu ett av Sharinas förslag. Och plötsligt var plankgångarna fulla med noviser som skyndade till nästa lektion eller syssla. Alla hopskockade efter familj. Dessa familjer på 6-7 noviser bevistade alla lektioner tillsammans, utförde alla sysslor tillsammans, gjorde helt enkelt allting tillsammans. Det var ett effektivt sätt att ta hand om så många noviser. Nästan 50 till hade kommit intraskande i lägret bara under den gångna veckan. Så trots rymningar var de återigen närmare 1000, varav nästan en fjärdedel var unga nog att vara riktiga noviser, vilket var fler än tornet haft på flera 100 år. Men hon önskade att det inte varit Sharinas verk. Kvinnan hade inte ens gått till novisföreståndarinnan och lagt fram det som ett förslag. Hon hade organiserat allt sammans och presenterat det för Tiana, klappat och klart. Noviserna, varav vissa hade grått i håret eller så fårade ansikten att det trots klädseln var svårt att tänka på dem som barn, klämde ihop sig på kanten till plankvägen och neg när en syster skulle komma förbi. Men det var ingen som klev ner på den leriga gatan för att bereda dem plats. Återigen Sharina. Sharina hade spritt ut budet att hon inte ville se flickorna smutsa ner sina fina vita ylleklänningar i onödan. Tanken på detta fick Romanda att skära tänder. De noviser som hade nigit för henne rätade hastigt på sig och praktiskt taget sprang vidare. Längre fram såg hon Sharina själv. Hon talade med Tiana som var omvärvd av Saidars glöd. Det var Sharina som pratade, medan Tiana bara nickade då och då. Det fanns inget respektlöst i Sharinas uppträdande. Men trots den vita novisklänningen fick hennes rynkiga ansikte och runda, gråa hårknut i nacken henne att se ut som precis det hon var. En mormor. Och Tiana hade ett beklagligt ungdomligt utseende. Det var någonting i hennes benstomme och hennes stora bruna ögon som gav ett starkare intryck än de tidlösa ACD-dragen. Sharina må vara hur respektfull som helst. Hon såg alldeles för mycket ut som en kvinna i färd med att tala om för sin dotterdotter vad hon skulle göra. När Romanda kom närmare neg Sharina ordentligt, mycket ordentligt, det måste Romanda erkänna. Och skyndade iväg åt andra hållet för att sälla sig till sin familj som väntade på henne. Var hennes ansikte mindre rynkigt än förut? Nå, det var omöjligt att säga vad som skulle hända med en kvinna som började bruka kraften i hennes ålder. 67 år gammal och novis. Ställer hon till bekymmer för dig? Frågade hon. Och Tiana spratt till som om en istapp halkat ner för hennes rygg. Kvinnan saknade den värdighet och det allvar som krävdes hos en novisföreståndarinna. Ibland verkade hennes skyddslingars antal nästan kväva henne också. Och dessutom var hon alldeles för överseende och godtog ursäkter när ingen ursäkt borde duga. Hon hämtade sig emellertid snabbt när hon slöt upp i Romandas sida. Även om hon slätade till kjolen på sin mörkgråa klänning i onödan. Bekymmer? Inte alls. Sharina är den mest väluppfostrade novisen i hela boken. Sanningen att säga är de flesta väluppfostrade. De som oftast blir skickade till mitt ämbetsrum är mödrar som är upprörda över att deras döttrar lär sig snabbare än dem eller har större potential. Eller fastrar med samma klagomål på sina brorsdöttrar och så vidare. De tycks tro att det på något sätt ska gå att ställa saken till rätta. De kan vara helt omedgörliga, ända tills jag får dem att begripa att man inte är omedgörlig med någon syster. Fast jag är rädd att åtskilliga kommer tillbaka mer än en gång. En handfull verkar fortfarande förvånade över att de kan få prygel.
Säger du det, sa Romanda frånvarande. Hon hade fått syn på den ljusåriga Delana, som med den gråfransade sjalen över armarna och sin så kallade sekreterare vid sin sida skyndade åt samma håll som dem. Delana var klädd i en snudd på dyster mörkgrå färg. Men slinkan Saranov hade på sig en grön sidenklänning med blå slitsar som blottade nästan hälften av barmen och satt åt alldeles för snävt över de demonstrativt rullande höfterna. Den sista tiden verkade de båda ha övergett lögnen om att Halima bara var Delanas tjänarinna. Nu gick kvinnan minsann och gestikulerade eftertryckligt, medan Delana bara nickade på ödmjukast tänkbara vis. Ödmjuk. Det var alltid ett misstag att välja en kuddkamrat som inte själv bar sjalen. Särskilt om man var dum nog att låta henne få överhanden. Sharina är inte bara väluppfostrad, fortsatte Tiana glättigt, utan dessutom är hon väldigt flink med Ninivs nya sätt att hela. Liksom flera av de äldre noviserna. De flesta har varit kloka kvinnor av ett eller annat slag inom by. Även om jag inte kan förstå vad det skulle kunna ha för betydelse. En av dem har varit adelsdam i Marandi. Romanda snubblade på sin egen häl och tog två vacklande steg. Fäktande med armarna för att inte tappa balansen innan hon lyckades hejda sig och dra sjalen om sig. Tiana la en hand på hennes arm som stöd och mumlade någonting om de ojämna plankorna på gångbanan. Men hon skakade av sig den. Hade Sharina talang för det nya sättet att hela? Och flera av de äldre kvinnorna? Hon hade själv lärt sig det nya sättet, men även om det skilde sig så mycket från det gamla att man inte begränsades på det sätt som man annars kunde göra med en ny variant av en väv man redan kunde, så hade hon ingen stor talang för det. Inte till närmelsevis vad hon hade för den gamla metoden. Och varför får noviser utöva det, Tiana? Tiana rodnade. Vilket hon hade alla skäl att göra. Såna vävar var alldeles för invecklade för noviser, för att inte tala om hur farliga de var om man använde dem fel. En helande väv som inte utfördes rätt kunde döda istället för att bota. Både kvinnan som ledde och patienten. Jag kan knappast hindra dem från att se när folk blir helade, Romanda, sa hon urskuldande. Och gjorde en rörelse med händerna som för att rätta till en sjal hon inte hade på sig. Det finns alltid någon som har brutit benet eller någon klant som har lyckats skära sig illa. För att inte tala om alla sjukdomar vi har haft att handskas med den sista tiden. De flesta av de äldre kvinnorna behöver bara se en väv en gång för att kunna den. Plötsligt, om så bara för ett ögonblick, blossade rodnaden upp på hennes kinder igen. Hon slätade ut sina drag, rätade på sig och fortsatte utan minsta spår av urskuldande i rösten. Och hur som helst, Romanda, borde jag inte behöva påminna dig om att noviserna och de antagna är min domän. Som novisföreståndarinna bestämmer jag vad de får lära sig och när de får göra det. Vissa av kvinnorna här skulle kunna genomgå provet för att bli antagna redan idag, efter bara några månader. I varje fall vad kraften beträffar. Om jag väljer att inte låta dem sitta och rulla tummarna så är det mitt beslut. Du borde kanske kila iväg och höra om inte Sharina har fler instruktioner åt dig, sa Romanda med kall röst. Tianas kinder blev blodröda. Hon vände på klacken och stegade därifrån utan ett ord. En ohövlighet som inte riktigt nådde det förbjudna, men nästan. Till och med bakifrån formligen skrek hon av indignation. Ryggen var stel som en eldgaffel och hon gick med raska steg. Nåja, Romanda kunde för all del erkänna att hon själv också varit nära att bli ohövlig, men med goda skäl. Hon försökte skjuta novisföreståndarinnan ur tankarna och styrde stegen mot paviljongen igen.
men fick lägga band på sig för att inte gå lika snabbt som Tiana, Sharina och flera av de äldre kvinnorna. Borde hon ta sin åsikt under omprövning? Nej, givetvis inte. Deras namn borde aldrig ha skrivits in i novisboken. Men likväl fanns de där och tydligen hade de alltså bemästrat detta fantastiska nya sätt att hela. Ack, vilken härva. Hon ville inte tänka på det. Inte nu. Paviljongen stod i hjärtat av lägret. Ett stort åbäke av lappad tältduk, omgiven av plankgångar som var 3 gånger bredare än någon annanstans i lägret. Romander lyfte upp kjolarna så att de inte riskerade att bli leriga och skyndade över vägen. Hon hade ingenting emot att skynda om det betydde att hon snabbare kom bort från lervällingen. Men Elmara skulle få slita med att få hennes skor rena. Och under kjolen, tänkte hon, när hon släppte ner kjolen så att anklarna var anständigt skylda igen. När ryktet spreds om att salen sammanträdde lockades alltid några systrar dit i hopp om nyheter om förhandlingarna eller om Egwen. Och ett drygt 50-tal hade redan samlats utanför paviljongen tillsammans med sina väktare eller strax innanför takets kant bakom företrädarnas sittplatser. Till och med här omvärvdes de flesta av kraftens sken. Som om de svävat i fara trots att de var omgivna av andra Aesir där. Romanda fick en stark lust att gå runt i paviljongen och dela ut örfilar till höger och vänster. Men det gick förstås inte an. Även om man bortsåg från sederna, vilket hon inte ville göra, så gav en plats i salen inte befogenhet att göra någonting sånt. Sheriam stod för sig själv med väktarinnans smala blå ståla över axlarna, delvis för att det var ett tomt utrymme runt henne. De andra systrarna undvek att titta på henne, för att inte tala om att närma sig henne. Den rödhåriga kvinnan gjorde flera av systrarna besvärade genom att komma till salen varje gång den höll möte. Alla systrar hade rätt att närvara vid salens möten så länge de inte hölls bakom lyckta dörrar. Men den ärmelintronande fick inte träda in i tornets sal utan att först ha blivit anmäld av krönikornas väktarinna. Och väktarinnan fick inte komma in utan den ärmelintronande. Det fanns som vanligt ett spänt uttryck i Sheriams gröna ögon. Och hon skruvade på sig på ett opassande sätt. Likt en novis som vet att hon har ett besök hos novisföreståndarinnan att vänta. Hon omfamnade i varje fall inte urkällan. Och hennes väktare syntes inte till. Innan Romanda steg in under paviljongens tak kastade hon en blick över axeln och suckade. Alla de svarta molnen bakom drakberget var borta. De hade inte drivit bort, utan bara försvunnit. Förmodligen skulle detta leda till en ny våg av panik bland stalldrängarna, arbetarna och tjänstekvinnorna. Överraskande nog verkade noviserna ta dessa underliga händelser med större fattning. Det berodde kanske på att de försökte efterlikna systrarna. Men hon misstänkte att Sharina var inblandad här också. Vad skulle hon göra med kvinnan? Inne i paviljongen stod 18 lådor, övertäckta med tyger i de färger som tillhörde de 6 ajan som fanns representerade i lägret. Och på dem stod korta, polerade bänkar uppställda i 2 sneda rader som öppnade sig mot en låda täckt med ett tyg med ränder i alla de 7 färgerna. Egwen hade trots ett avsevärt motstånd varit klok nog att insistera på att ha med den röda färgen. Medan Elaida verkade fast besluten att skilja alla ajan från varandra hade Egwen bestämt sig för att hålla dem samman, även röda. På träbänken som stod på denna plattform låg den ämelintronandes ståla, också den randig i 7 färger. Ingen tog på sig ansvaret för att ha lagt den där, men det var heller ingen som tog bort den. Romanda var osäker på om den var avsedd som en påminnelse om Egwene Alvear, den Amelin tronande, ett eko av hennes närvaro, eller en påminnelse om att hon var frånvarande och fången hos Elaida. Hur den uppfattades berodde säkerligen på vilken syster som betraktade den. Hon var inte den enda av företrädarna som tagit god tid på sig att hörsamma Lilains kallelse. Delana var där förstås. Hon satt hopsjunken på bänken och gned sig om näsan med en tankfull blick i de blekblå ögonen. En gång i tiden hade Romanda uppfattat henne som en sansad och förståndig kvinna. Inte lämpad för salen, men sansad. Och hon hade i varje fall inte låtit Halima följa med in i salen och fortsätta sin harang. Eller snarare hade Halima valt att inte göra det. Ingen som hade hört kvinnan gasta åt Delana hyste några tvivel om vem av dem det var som bestämde. Lilaine själv satt redan på sin bänk strax nedanför den Amelin tronandes. En slank kvinna i blåslitsad sidenklänning med hårda ögon och läppar som mycket sällan mjuknade i ett leende. Vilket gjorde det än märkligare att hon nu med jämna mellanrum kastade en blick på den sjufärgade stålan och smålog. Detta leende gjorde Romanda illa till mots, vilket också var mycket sällsynt. Moriah, i blått ylle med silverbroderier, vankade av och an med långa kliv framför de blås plattformar. Var det för att hon visste varför Lilaine hade sammankallat salen och misstänkte som hon rynkade pannan? Eller var hon orolig för att hon inte visste? Jag såg Mirelle promenera med Liv, sa Merlind och hissade upp sin grönfransade sjal när Romanda kom in i paviljongen. Och jag tror aldrig jag har sett en syster se så jagad ut. Trots den medkännande tonen gnistrade hennes ögon och de fylliga läpparna kröktes i ett roat leende. Hur i all sin dar lyckades du övertala henne att binda honom till sig? Jag var där när någon föreslog henne det och jag lovar att hon blev vit i synen. Man skulle nästan kunna ta karn för en ogier. Jag talade om plikt och uttryckte mig i kraftfulla ordalag. Faisel, undersättsig och fyrkantig, gjorde allting med kraft och var sanningen att säga en riktig slägga till kvinna. Alla skrönor om förföriska domanskor kom i en löjlig dager när hon var med. Jag påpekade att Liv hade börjat bli allt farligare, både för sig själv och för andra, sedan Kyren dog, och sa åt henne att det inte kunde få fortgå. Sen klargjorde jag för henne att hon, eftersom hon är den enda syster som har räddat två andra väktare under liknande omständigheter, var den enda tänkbara när det gällde att göra det igen. Jag erkänner att jag var tvungen att ta till vissa påtryckningar, men till sist insåg hon hur sant det var. Hur i ljusets namn kunde du utöva påtryckningar på Mirelle? Merlin böjde sig ivrigt framåt. Romanda gick förbi dem. Hur kunde någon ha utövat påtryckningar på Mirelle? Nej, inget skvaller nu. Jenaya satt på sin bänk på de brunas plattform och kisade, försjunken i tankar. Kisade gjorde hon i varje fall. Men så verkade kvinnan också alltid tänka på någonting annat, till och med när hon talade med en. Hon såg kanske illa. Resten av bänkarna stod emellertid tomma. Romanda önskade att hon hade tagit mer tid på sig. Hon skulle mycket hellre ha varit den sista som kom än en av de första. Efter en kort tvekan gick hon fram till Elaine. Kan du ge mig någon uppfattning om varför du har sammankallat salen? Elaine log ned mot henne. Ett leende som visserligen var roat, men på samma gång otrevligt. Du kan lika gärna vänta tills vi har tillräckligt många företrädare här för att börja. Jag har inte lust att behöva upprepa mig, men så här mycket kan jag säga. Det kommer att bli dramatiskt. Hennes blick sökte sig till den randiga stålan och Romanda kände en kall kår ute efter ryggraden. Hon visade det dock inte utan gick bara bort till sin bänk mitt emot Lilaines och satte sig. Hon kunde inte låta bli att själv snegla oroligt på stålan. Tänkte Lilaine göra något drag för att få Egwene avsatt? Det verkade otroligt att den andra kvinnan skulle kunna säga någonting som kunde förmå Romanda att resa sig för det större bifallet. Eller många av de andra företrädarna heller, eftersom de då skulle vara tillbaka i kampen mellan henne och Lilaine och försvagas jämte mot Elaida. Inte desto mindre var Lilaines tillförsikt oroande. Romanda ordnade sina andlitsdrag i en lugn mask och väntade. Det fanns ingenting annat att göra. Coamesa formligen rusade in i paviljongen med en förtretad min i det vassa ansiktet över att inte ha kommit först och satte sig bredvid Delana. Sen kom Salita, mörk och sval i sin gröna klänning med gula slitsar och med gula slingor broderade över bysten. Om ens började företrädarna strömma in. Lyrell gled in, graciös och elegant i blå sidenbrokad, för att ta sin plats bland de blå. Sen kom Saroya och Eledrin med huvudena tätt ihop. Den kantiga domanskan såg nästan smärt ut invid den tjocka tarabonskan. Medan de satte sig på de vita spänkar anslöt sig den rävaktiga Shamalin till Faisal och Malind. Och lilla Eskaraldi ilade in. Hon ilade. Kvinnan var ändå från bortre Märding. Hon borde veta hur man uppförde sig. Verilyn i Darain, tror jag, sa Romanda när Eskaraldi klev upp bredvid Janaya. Men även om det är några som kommer senare så är vi fler än 11 nu. Kan du tänka dig att börja nu, Lilaine? Eller ska vi vänta? Jag kan tänka mig att börja. Önskar du ett formellt sammanträde? Lilaine log igen. Hon var väldigt frikostig med sina leenden denna morgon. Men de förmådde inte värma upp hennes min. Det behövs inte, Romanda. Hon rättade till kjolen en aning. Men jag begär att det som sägs här ska bevaras inom salens sigill tills vidare. Ett mummel hördes från den växande skaran systrar som stod bakom bänkarna och utanför paviljongen. Till och med några av företrädarna visade tecken på förvåning. Om sammanträdet inte var formellt, hur kunde det då vara så nödvändigt att hemlighålla vad som dryftades? Romanda nickade emellertid, som om det var den rimligaste begäran man kunde tänka sig. Må alla lämna salen som inte sitter i den. Aledrin, vill du se till att vi får vara ostörda? Trots sitt gyllenblonda silkeslena hår och stora blanka bruna ögon kunde den tarabonesiska systern knappast sägas vara vacker. Men hon hade ett gott förstånd, vilket var betydligt viktigare. Hon reste sig upp och verkade osäker på om hon skulle uttala de formella orden. Men nöjde sig så med att väva skyddsformen mot avlyssning runt paviljongen och hålla den kvar där. Mumlet blev allt lägre när systrarna och väktarna passerade genom den osynliga skyddsmuren tills den sista gått ut och det blev tyst. Utanför på gångvägen stod de emellertid kvar i täta led och såg på, med alla väktarna hopträngda längst bak så att alla kunde se. Lilaine ställde sig upp och rättade till sjalen. En grön syster blev för till mig när hon kom och frågade efter Egwen. De gröna företrädarna skruvade på sig och tittade på varandra. De undrade utan tvekan varför systern inte förts till dem istället. Lilaine låtsades inget märka. Inte efter den Amelin tronande, utan Egwen Alvear. Hon har ett förslag som uppfyller vissa av våra behov, men var ovillig att berätta särskilt mycket om det för mig. Moira, vill du hämta in henne så att hon kan framlägga sitt förslag för salen? Sen satte hon sig igen. Moira lämnade paviljongen, fortfarande med pannan i djupa veck, och skocken utanför särade på sig tillräckligt mycket för att hon skulle kunna komma igenom. Romanda kunde se systrar som försökte fråga ut henne, men hon brydde sig inte om dem, utan försvann över gatan och in bland blåajas tält. Romanda hade ett dussin olika frågor hon hade velat ställa medan de väntade på henne. Men även om mötet var informellt skulle det ha varit opassande att fråga någonting i det här skedet. Det betydde dock inte att företrädarna väntade under tystnad. Hos alla Ayan utom blå steg kvinnor ner från sina bänkar så att de kunde samtala lågmält sinsemellan. Alla utom blå och gula. Salita steg ned och gick bort till Romandas plattform. Men Romanda gjorde en liten gest med handen så fort hon öppnade munnen. Vad finns det att diskutera innan vi vet vad förslaget innebär, Salita? Den thailändska företrädarens runda ansikte var lika outgrundligt som en sten. Men efter en kort stund nickade hon och återvände till sin plats. Hon var inte dum eller ångt därifrån, bara illa lämpad för sin uppgift. Så småningom kom Moira tillbaka tillsammans med en lång kvinna. Hon hade grön klänning och mörkt hår som drogs tillbaka från det elfenbenshyade ansiktet och hölls på plats med en silverkam. Alla steg upp på sina bänkar. Tre män med svärd vid sidan följde henne genom trängseln och in i paviljongen. Vilket var ovanligt. Mycket ovanligt med tanke på att mötet skedde under salens sigill. Romanda ägnade dem emellertid inte mycket uppmärksamhet till en början. Hon hade inte brytt sig om väktare sedan den sista av hennes egna dog, vilket var för många år sedan. Men någon av de gröna flämtade till och Aledrin pep till, bokstavligen pep, och stirrade på väktarna. Det var vad de måste vara och inte bara för att de följde efter den gröna systern. Det gick inte att ta fel på en väktares dödliga gras. Romanda tittade närmare på dem och var nära att flämta själv. De tre männen var inte lika varandra, inte mer än en leopard lik ett lejon. Men en av dem, en fager solbränd yngling med bjällror i sitt flätade hår, var klädd helt i svart och hade två broscher på rockens höga krage. Den ena föreställde ett silversvärd, den andra en slingrande, manprydd varelse i rött och guld. Hon hade hört tillräckligt många beskrivningar av shamaner för att förstå att det var en sån hon såg nu. Och inte nog med det, utan tydligen en shaman som blivit bunden som väktare. Merlin samlade kjolarna, hoppade ner och störtade ut i samlingen av systrar utanför. Hon kunde väl inte vara rädd. Fast Romanda fick erkänna, om än bara för sig själv, att hon också kände ett visst obehag. Janaya tog som vanligt till orda, trots att det inte tillkom henne. Du är inte en av oss, sa hon, och böjde sig fram för att plira mot den nykomna systern. Bör jag förstå det som att du inte har kommit för att ansluta dig till oss? Den gröna släppar förvreds i vad som bara kunde vara avsmak. Du förstår helt rätt, sa hon på kraftigt terrorbarnmål. Mitt namn är Maris Heindel och jag ställer mig inte bakom någon syster som vill tvista med andra systrar när världens öde ligger i vågskålen. Vår fiende är skuggan, inte andra kvinnor som bär sjalen. Det muttrades runt om i paviljongen. En del lät arga, men andra skamsna, tyckte Romanda. Om du ogillar det vi gör, fortsatte Janaya, som om hon haft rätt att tala före Romanda. Varför kommer du då med något förslag till oss? Därför att draken återfödd bad Kachuan, och Kachuan bad mig, svarade Maurice. draken återfödd. Plötsligen var stämningen i salen så spänd att man nästan kunde ta på den. Men kvinnan fortsatte som om hon ingenting märkte. Egentligen är förslaget inte mitt. Jag är här. Tala till dem. Den solbrände ynglingen tog ett par steg framåt. Och när han passerade Maurice sträckte hon upp ena handen och klappade honom uppmuntrande på axeln. Hon steg genast i Romandas aktning. Att binda en shaman till sig var en prestation i sig. Men att klappa en som om han vore en jakthund krävde ett mod och en självtillit som hon inte var säker på att hon själv ägde. Pojken gick ut i mitten av paviljongen, stirrade stint på bänken där den ämelintronandes ståla låg och vände sig sen sakta om medan han trotsigt lät blicken löpa över företrädarna. Romanda insåg att inte heller han var rädd. Han var bunden till en ACD. Han var ensam och omgiven av systrar. Och likväl hade han varje uns rädsla som eventuellt fanns i honom under total kontroll. Var är Egwene Alvear? Frågade han uppfordrande. Min order är att lägga fram erbjudandet för henne. Tänk på hur du uppför dig, Jahar, mumlade Maurice och han rodnade. Moden är inte tillgänglig för tillfället, sa Romanda lent. Du kan berätta för oss, så vidare befordrar vi det till henne så fort vi kan. Så detta erbjudande kommer från draken återfödd. Och Cadsuan, men att ta reda på vad den kvinnan gjorde i sällskap med draken återfödd fick komma i andra hand. Istället för att svara fräste han till och vände sig blixtsnabbt mot Maurice. En man försökte just avlyssna oss, sa han. Eller så var det kanske samma förlorade som dödade Iben. Han har rätt. Alerins röst var ostadig. Det var i varje fall någonting som rörde vid min skyddsformel och det var inte Saidar. Leder han, sa någon klentroget. En nervös våg gick fram när företrädarna skruvade på sig på bänkarna och kraftens ljus tändes kring flera av dem. Plötsligt reste sig Delana upp. Jag behöver lite frisk luft, sa hon och blängde på Jahar som om hon ville slita upp strupen på honom. Det finns ingen anledning att vara orolig, sa Romanda, trots att hon inte var så säker själv. Men Delana drog sjalen om sig och skyndade ut från paviljongen. Merlin mötte henne på väg in, liksom Nacell, en lång och slank malkeriska. En av de handfull systrar därifrån som fanns kvar i tornet. Många hade dött under åren närmast efter att Melkier föll i skuggans makt. De hade låtit sig dras in i olika planer för att hämnas sitt födelseland. Och det hade varit glest mellan ersättarna sedan dess. Nacell var inte speciellt intelligent. Men å andra sidan behövde de gröna inte heller intelligens utan bara mod. Det här mötet sker bakom salens sigill, Merlin, sa Romanda vast. Nacell behöver bara ett ögonblick, svarade Merlin och gnuggade händer. Irriterande nog brydde hon sig inte ens om att titta på Romanda, utan hade hela tiden blicken fäst på den andra gröna systern. Det här är hennes första tillfälle att pröva en ny väv. Sätt igång, Nacell. Försök. Saidars sken tändes kring den smärta gröna systern. Det var upprörande. Kvinnan varken bad om tillåtelse eller talade om för dem vad för sorts väv hon tänkte göra, trots att det fanns stränga regler om när man fick använda kraften i salen. Hon ledde alla de fem krafterna och vävde runt ashamanen någonting som liknade den väv som användes för att upptäcka rester av kraften. Vilket var någonting Romanda inte hade någon större fallenhet för. Nacells blå ögon blev stora. Han leder kraften, andades hon. Eller håller i varje fall Saidin. Romandas ögonbryn sköt i höjden. Till och med Lilaine flämtade till. Att hitta en man som kunde leda handlade alltid om att avläsa resterna efter det han hade gjort och sen nödosamt begränsa antalet misstänkta tills man hittade den verkliga gärningsmannen. Eller rättare sagt, så hade det varit. Det här var verkligen fantastiskt. Eller skulle ha varit det, innan män som ledde kraften börjat klä sig i svarta rockar och stoltsera öppet i dem. Men inte desto mindre försvann i och med detta en av de fördelar som dessa män alltid haft över Aesir Dare. Arshamanen verkade inte låta sig bekomma. Hans läppar kröktes i vad som kunde vara ett hånleende. Kan du avgöra vad det är han leder? Frågade hon. Men till hennes besvikelse skakade Nassel på huvudet. Jag trodde att jag skulle det, men det går inte. Å andra sidan... Du där, Arshaman, sträck ut ett flöde mot en av företrädarna. Ingenting farligt förstås och inte så att det rör vid henne. Maurice blängde på henne med händerna i sidorna. Nassel begrep kanske inte att han var en av hennes väktare. Hon gestikulerade i varje fall åt honom på ett befallande vis. Det kom en envis glimt i Jahars ögon och han öppnade munnen. Gör det, Jahar, sa Maurice. Han är min, Nassel, men jag ska låta dig ge honom en order, den här gången. Nassel såg bestört ut. Uppenbarligen hade hon inte begripit. Arshamanen för sin del fortsatte att se envis ut, men måste ha lytt eftersom Nassel skrattade och klappade förtjust i händerna. Saroya, sa hon entusiastiskt. Du sträckte ut ett flöde mot Saroya, den vita domanska systern. Har jag rätt? Saroyas kopparbruna hy bleknade. Och efter att ha dragit den vitfransade sjalen om sig makade hon sig hastigt så långt bak på bänken hon kunde komma. För den delen drog sig Aledrin också undan på sin egen bänk. Säg det nu, sa Maurice. Ja, här kan vara envis, men han är ändå en bra pojke. Den vita domanskan medgav jag här motvilligt. Saroya svajade som om hon skulle falla omkull och han gav henne en föraktfull blick. Det var bara ande och det är borta nu. Saroya blev mörk i synen, men det var omöjligt att säga om det var av vrede eller förlägenhet. En anmärkningsvärd uppgift, sa Lilaine, och jag är övertygad om att Maurice kommer att låta dig pröva den mer, Nassel. Men salen har ett ärende att dryfta. Du håller säkert med, Romanda. Romanda lyckades nätt och jämt låta bli att blänga på den andra. Lilaine gick över gränsen alldeles för ofta. Om du är klar med din uppvisning, sa hon, så kan du gå nu, Nassel. Den malkeriska systern var motvillig att gå därifrån, kanske för att hon av Maries ansiktsuttryck kunde utläsa att det inte skulle bli några fler prövotillfällen. Man kunde verkligen tycka att just en grön syster borde vara försiktig med en man som kunde vara en annan systers väktare. Men hon hade förstås inget val. Vad är det för förslag draken återfödd har åt oss pojke? Frågade Romanda när Nassel kommit utanför skyddsformeln. Han vände sig mot henne. Följande, sa han stolt. Alla systrar som är Egwene Alvear trogna får binda till sig varsin arshaman, upp till sammanlagt 47 stycken. Ni kan inte begära att få draken återfödd själv eller någon man som bär draken på sin krage. Men ingen soldat eller hängiven som ni frågar får vägra. Romanda kände sig som om all luft hade tryckts ut ur hennes lungor. Instämmer ni i att detta motsvarar våra behov, sa Lilaine lugnt. Kvinnan måste ha känt till förslagets huvuddrag redan från början, bränne henne. Ja, gör det, svarade Romanda. Med 47 män som kunde leda skulle de utan tvekan kunna utöka sina cirklar så långt som det var möjligt. Kanske till och med bilda en cirkel som innefattade dem alla. Om det fanns begränsningar skulle de få lösa dem senare. Faisal for upp på fötter, som om det varit ett formellt möte. Detta måste diskuteras. Jag yrkar på ett formellt sammanträde. Jag kan inte se varför det skulle behövas, sa Romanda utan att resa sig. Det här är mycket bättre än vad vi tidigare kom överens om. Det fanns ingen anledning att säga för mycket inför pojken eller Maurice. Hurdan var hennes relation till draken återfödd? Kunde hon vara en av de systrar som sades ha avlagt trohetsed till honom? Saroya kom på fötter innan det sista ordet hade lämnat Romandas läppar. Frågan om ett avtal återstår för att försäkra att vi har kontrollen. Vi har fortfarande inte kommit överens om hur det ska utformas. Jag skulle tro att väktarbandet gör alla avtal överflödiga, sa Lyrell torrt. Faisal reste sig hastigt igen. Och hon och Saroya började prata i mun på varandra. Smittan! Där avbröt de sig och stirrade misstänksamt på varandra. Saidin är ren, sa Jahar, trots att ingen hade frågat honom. Maurice borde verkligen lära pojken lite hyfs om hon skulle låta honom tala inför salen. Ren, sa Saroya hånfullt. Den har varit besmittad i mer än 3000 år, inflikade Faisal vast. Hur kan den vara ren? Ordning, fräste Romanda i ett försök att återvinna kontrollen. Ordning! Hon stirrade på Saroya och Faisal tills de återvände till sina platser. Sen vände hon sig mot Maurice. Kan jag utgå från att du har länkat dig till honom? Den gröna nickade bara kort. Hon tyckte sannligen inte om det sällskap hon befann sig i och tänkte tydligen inte yttra ett enda ord i onödan. Kan du säga att Saidin är fri från smittan? Kvinnan tvekade inte. Det kan jag. Det tog tid att bli övertygad. Den manliga hälften av kraften är mer främmande än ni kan föreställa er. Inte Saidars obevekliga men milda kraft, utan snarare ett rasande hav av eld och is, piskat av stormvindar. Inte desto mindre är jag övertygad. Den är ren. Romanda släppte ut ett långt andetag. Ett underverk som vägde upp några av alla fasorna. Mötet är inte formellt, men jag vill ställa församlingen en fråga. Vem ställer sig upp för att tacka ja till detta erbjudande? Hon var själv på fötter så snart hon avslutat meningen, men var ändå inte snabbare än Lilaine. Och Janaya hann före dem båda. Det dröjde inte många ögonblick förrän alla stod, utom Saroya och Faisal. Utanför skyddsformens vägg vände sig systrar mot varandra och började utan tvekan diskutera vad omröstningen kunde ha gällt. I kraft av det mindre bifallet tar vi emot erbjudandet att binda till oss 47 ashamaner. Saroyas axlar sjönk ihop och Faisal suckade djupt. Sen frågade hon efter det större bifallet i enighetens namn. Men blev inte förvånad när de båda inte rubbade sig från sina bänkar. De hade trots allt kämpat mot att man skulle närma sig ashamanerna och brutit mot både lag och sed genom att hindra processen även sedan det var beslutat att det skulle ske. Nu var det i varje fall gjort och det utan att man behövde ingå ens en tillfällig allians med Svarta tornet. En sån skulle ha inneburit att tillerkänna ashamanerna alldeles för stor jämlikhet. En besynlig siffra. 47, sa Janaya fundersamt. Får jag ställa en fråga till din väktare, Maurice? Tack. Hur kom det sig att draken återfödd bestämde sig för det antalet, Jahar? En mycket bra fråga, tänkte Romanda. Överraskningen över att de uppnått vad de behövde utan att behöva mötas på lika villkor hade gjort att hon själv inte kommit att tänka på den. Jahar rätade på sig som om han hade bävat inför denna fråga. Hans ansikte förblev emellertid hårt och kallt. 51 systrar har redan blivit bundna av ashamaner. Och 4 av oss är bundna till Aesedir. 47 är skillnaden mellan talen. Vi var 5, men en dog medan han försvarade sin Aesedir. Kom ihåg hans namn, Eben Hopwill. Kom ihåg honom. En förstummad tystnad hade sänkt sig över bänkarna. Romande kände sig som om hon hade en isklump i mellangärdet. 51 systrar, bundna av ashamaner. Det var en styggelse. Uppför dig, Jahar, fräste Maurice. Jag vill inte behöva säga det en gång till. Chockerande nog vände han sig mot henne. De måste få veta det, Maurice. De måste få veta det. Han vände sig om igen och lät blicken vandra längs bänkarna med brinnande blick. Han hade inte bävat för någonting. Han hade varit arg och var det fortfarande. Eben var länkad till sin Daigien och Beldain i en länk som Daigien styrde. Så när de fann sig stå öga mot öga med en av de förlorade kunde han inte göra annat än ropa: hon leder Saidin, och angripa henne med sitt svärd. Och trots vad hon gjorde med honom, trots de förödande skador han fått, lyckades han hänga kvar vid livet och Saidin tillräckligt länge för att Daigien skulle kunna driva bort henne. Så glöm inte hans namn, Eben Hopwill. Han kämpade för sin Aesedir långt efter att han borde ha varit död. När han tystnade var det ingen som sa någonting, för en Escaraldi mycket försiktigt tog till orda. Vi ska minnas honom, Jahar. Men hur kunde 51 systrar bli bundna till ashamaner? Hon böjde sig framåt som om han skulle svara med lika låg röst. Pojken slog ut med händerna, fortfarande arg. För honom var det ingenting viktigt. Ashamaner som band Aesedir till sig. Elaida skickade ut dem för att förgöra oss. Draken återfödd har utfärdat en stående order om att ingen Aesedir får komma till skada om hon inte försöker skada oss först. Så Tain bestämde att vi skulle tillfångata och binda dem till oss innan de fick tillfälle att göra det. Så... De tillhörde Elaidas anhängare. Borde det ha någon betydelse? På något sätt hade det lite grann. Men att några systrar alls var bundna till ashamaner gjorde att man återkom till den outhärdliga frågan om jämlikhet. Jag har en annan fråga till honom, Maurice, sa Moriah och väntade tills den gröna nickade. Nu har du 2 gånger talat om en kvinna som lett Saidin. Varför? Det är omöjligt. Ett instämmande mummel hördes i hela paviljongen. Må så vara att det är omöjligt, sa pojken svalt. Men det var vad hon gjorde. Daigien berättade vad Eben sagt. Och hon kunde inte känna någonting alls ens när den andra kvinnan ledde kraften. Det måste ha varit Saidin. Plötsligt klingade den lilla klockan i Romandas bakhuvud igen. Och nu visste hon var hon hade hört namnet Cabriana McCandless. Vi måste genast utfärda en order om att Elana och Halima ska gripas, sa hon. Hon blev naturligtvis tvungen att förklara. Inte ens den ämelintronande kunde utan förklaring beordra att en av salens företrädare skulle gripas. Att Saidin används vid morden på 2 systrar som varit nära vänner till Cabriana. En kvinna som Halima också hade påstått sig vara vän med. En kvinnlig förlorad som ledde den manliga halvan av kraften. De lät sig knappast övertygas. Särskilt inte Lilaine. inte förrän hela lägret grundligt genomsökts, utan att man kunnat hitta någon av de båda kvinnorna. Däremot hade man sett Delana och hennes tjänarinna hasta efter Halima mot färdplatsen med varsitt stort knyte i famnen. Men nu var de borta.